Seminariet du nu kommer att lyssna på är lanseringen av boken Klickokratin från den 26 augusti. Medverkande i seminariet är bokens författare Ulrika Tjärnborg, Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling. Modererar samtalet gör Boa Rutström, chef för tankesmedjan Arena Idé.
Hej allihopa och tack så mycket Boa. Hej och välkomna säger jag till er. Det var jättekul att ni har kommit hit ikväll. Funkar ljudet nu? Ja, vad bra. Jag tänkte berätta lite om varför jag har skrivit den här boken. Vad är klickokrati för någonting? Jag tycker titeln är ganska rolig. Det är faktiskt inte min titel utan det är min förläggares titel. Det är Johan Hilton som hittade på titeln. Och tidningen Språktidningen utnämnde ordet klickokrati till veckans nyord i våras. Det tyckte jag faktiskt var väldigt vitsigt. Och då frågade en radiojournalist från Sveriges Radio mig, men vad är det för någonting då? Vad är klickokrati för någonting? Och då så kom vi fram till att den korta definitionen, det är väl ungefär klickokrati, det är det som anses råda om det är bara det som klickas mest i medierna som styr vad som ska publiceras. Och vi valde den där, eller Johan och jag tillsammans valde den där titeln lite provocerande för att jag ville skriva en bok om vad som händer med den journalistiska institutionen när digitaliseringen av medierna har pågått så här länge som det har gjort. Och ni har säkert alla läst om nedläggningar av tidningar eller liksom bantningar av tidningar, om att massor med journalister får sparken och går arbetslösa, om att tidningarna har jättesvårt att hitta nya prenumeranter, att prenumerantstockarna är liksom de är äldre, det går inte att rekrytera nya läsare och det går inte längre att finansiera den basjournalistik som man hållit på med nu i många, många decennier. Då vill jag diskutera vad betyder det för demokratin att det ser ut på det här sättet. Egentligen är det ju inte sådär att tidningsföretagen själva, de har ju inte valt den här inriktningen utan det är ju någonting som har tvingats på dem, eller rätt sagt utvecklingen har gått åt ett visst håll och sen har de blivit tvungna att anpassa sig till den tekniska utvecklingen. Och den här teknologiska utvecklingen är väldigt bra på många sätt. Vi alla numera lever i digitaliseringens era. Så att det här att annonsintäkterna, för det är det handlar om, att tidningarna inte längre kan få in de annonsintäkter som är basen för deras verksamhet. Det är det som gör att de har så svårt att överleva. Så det här är liksom som en oönskad bieffekt. Men jag menar ju, och det var det också jag ville ta reda på och fördjupa, jag menar ju att det är större så, det är en större samhällsfråga. Det handlar inte bara om att några enstaka företag går knackigt eller att en bransch befinner sig i kris och att den är utrotningshotad, utan det handlar om någonting vidare än så. Därför att som det ser ut idag, hävdar jag den här boken, så finns det inget riktigt bra svar på frågan vad som ska ersätta dagstidningsjournalistiken och andra former av journalistik när den inte längre kan finansieras på det här sättet som den har blivit finansierad. Och då kan man ju fråga sig, när var i så fall den här guldåldern? Alltså när kunde man göra sån här fantastisk journalistik? Men jag skulle säga att det kanske var, alltså den moderna dagspressjournalistiken eller den moderna journalistiken som vi känner, den utvecklades egentligen efter andra världskriget och delvis som en reaktion på det som hade hänt under andra världskriget, nämligen att tryck- och yttrandefriheten i så stora delar av Europa faktiskt hade skurit ihop. På grund av att så många europeiska länder blev diktaturer. Och även i de länderna som inte var diktaturer så pågick det ett ganska kraftfullt propagandakrig. Och då fick den liksom objektiva eller professionella journalistiken ofta stryka på foten för att parterna deltog i ett propagandakrig. Så att det fanns från alla håll egentligen, och inte minst från journalisterna själva, ett starkt intresse av att verkligen stärka upp den journalistiska institutionen efter andra världskriget. Och med den tanken och med också professionella journalistutbildningar på många håll inte bara i Sverige utan också i resten av västvärlden, så formades den här, det som har varit vår bild under senare delen av 90-talet på liksom vad som är en journalist, och som sen egentligen tycker jag ganska nära förknippat med ett public service-ideal också. En journalistik i allmänhetens och demokratins tjänst. Men då brukar folk fråga mig nu när jag har varit runt lite och pratat om den här boken. Men folk har ju alltid varit intresserade av gulliga katter och sådär. Och liksom svarta rubriker, snaska saker och sådär. Vad är det liksom som gör att, varför är klickjournalistiken ett hot? Är klickjournalistiken på något sätt annorlunda mot den journalistik och den liksom rubriksättning och det sättet att redigera material som till exempel kvällstidningen alltid hållit på med? Finns det någon anledning att vara någon slags moralpredikant nu? Alltså har nätet egentligen förändrat journalistikens kärna? Jag tycker inte det kanske är det mest intressanta. I boken så är jag mest intresserad av vad som är liksom den ekonomiska basen, nämligen hur ska man i de här tiderna kunna finansiera innehåll på samma sätt som man har gjort tidigare. Men jag ser ändå ett problem med klickjournalistiken, och det är att produkterna ser så olika ut. Alltså den digitala produkten och den fysiska produkten har olika funktion på det sättet att den fysiska tidningen till exempel den erbjuder massor med olika material på en gång. Man kan liksom egentligen inte välja, utan man får en massa saker på köpet. Och ibland kan det vara bra, ibland kan det vara dåligt. Ur demokratisk synvinkel kan det vara bra, därför att man kan bli tvungen nästan att läsa, ta till sig åsikter och annat material som man kanske inte skulle göra annars, eller som man kanske inte skulle vara intresserad av. En risk med klickjournalistik är att man aldrig tränger liksom bakom den första klicken. Jag menar, många läser ju idag inte nyhetsartiklar som del av någonting annat än sitt eget flöde. Jag gör det själv. Jag kanske inte bryr mig om vem som är avsändaren, vad det är för tidningsföretag eller annat medieföretag som står bakom en viss typ av journalistik, utan det ploppar upp saker i mitt flöde och det är det som jag intresserar mig för. Och då blir det ganska lätt att välja vissa saker, men andra saker kanske aldrig ens dyker upp på min radar. Sen finns det ju en diskussion eller en avdelning i min bok som handlar om själva journalistrollen. Vad betyder det konkret att så pass många journalister arbetar under så pass mycket försämrade villkor idag jämfört med hur det var tidigare? Alltså hur påverkar det deras integritet? Hur påverkar det deras möjligheter att göra liksom mer fördjupade studier av saker? Hur påverkar det deras självständighet helt enkelt, som också är väldigt viktigt ur en sån demokratisk synvinkel? Och där tycker jag att det finns mycket som tyder på att deras integritet blir försämrad. De är mer pressade. Det går inte att arbeta, utföra arbetsuppgifterna på det sättet som man kunde tidigare. Och det där är naturligtvis inte en följd av någon slags ondska från tidningsföretagen, utan det är en följd av krisen, den ekonomiska krisen. Ja, och vad är det mest negativa med att dagspressen som sådan kanske försvinner? Jag menar, kanske inom 5 år så finns det inga dagstidningar. Och vad skulle man sörja med det? Jag skulle då sörja just den här mångfalden faktiskt av åsikter som är mer, det är en mångfald, men den är ändå liksom organiserad och den påminner ändå om liksom partiväsendet, hur det är organiserat på olika sätt. Det finns en systematik i åsikterna som inte finns i den här, det totalutbudet av mer privata åsikter som finns på nätet och i sociala medier. Det positiva, för det finns ändå något sånt jag diskuterade lite i boken också, det är ju att i den här krisens spår så har det dykt upp ett mångfald av nya uttryck. Man kan kalla för nya plattformar, men också nya sätt att berätta på. Man kan se på hur poddar skiljer sig från Sveriges Radios liksom vanliga utbudet. Det finns en experimentlust och det finns ett intresse att jobba med det journalistiska berättandet på ett sätt som jag tycker är jätteintressant. Det är också paradoxalt nog också ett slags uppsving för reportaget, till exempel i bokform eller alltså på olika sätt i olika digitala former. Och där kan man nästan säga att man går tillbaka till journalistikens barndom, pionjärtiden, när nästan inte någon fick betalt för någonting, men där fantastiska reportage skrev av personer som sen kanske blev betydande författare och så, men det fanns liksom man kan säga att journalistiken i början av 1900-talet låg ganska nära då litteraturen och andra konstformer, och där finns det också någonting som jag tycker är spännande. Det kanske räcker så till att börja med.
Du kan stanna. Mm. Jag tänkte vi ska blicka framåt lite senare, men två frågor i alla fall. Alltså, när vi träffades och diskuterade det här i maj för drygt ett år sedan, då hade det precis, jag kommer inte ihåg vilken händelse, men då var det precis något sånt där lite dramatiskt beslut om neddragningar, nedskärningar eller sammanslagningar eller något sånt där. Men jag tänkte, under det här året när du har suttit och verkt fram den här boken, har du räknat hur många sådana beslut som har fattats? Alltså, och med vilken hastighet det sker?
Nej, men vi konstaterar både du att det hände någonting varje vecka. Så varje vecka så kom det ett nytt sånt här besked, inte varje gång om någon nedläggning, men det var om någon bantning eller det och det skulle försvinna, eller det var kris där och där. Det var Sydsvenskan, sammanslagning av Sydsvenskan och HD ena veckan, och sen så var det nedläggning av TV4s lokalredaktioner andra veckan, och så kom det såna här saker slag i slag.
Du har ju liksom borrat väldigt mycket tillbaka i journalistiken och tidningar eller medias historia och så där. Var det något som överraskade dig? Var det något sån där, aha, var det så här det var?
Ja, just det där med hur fraktat journalistyrket var långt tillbaka i tiden. Det var ju någonting som jag tyckte var en obehaglig parallell. Just det där hur fattiga många reportrar var, hur man sålde. Om man var notisjägare på slutet av 1800-talet så fick man sälja notiser, och så fick man 2 öre, och så kunde man gå och köpa brännvin för det och så där. Och det fanns absolut inga, liksom, man hade ingen rättighet, det fanns liksom ingen fackförening, det fanns inte, ja, det fanns ingenting. Så att de var ofta havererade akademiker eller personer som bara liksom hade hamnat på gatan ibland faktiskt. Alltså någon, så att det är väldigt tragiskt, och de utnyttjades ju hårt av arbetsgivarna. Så det tyckte jag var lite. Man har ju pratat mycket om proletariseringen och journalistkåren idag, och det var obehagligt att tänka tillbaka på den tiden. Jag säger inte att det finns några paralleller, men det var liksom en otäckt att överhuvudtaget liksom tänka tillbaka på hur det var den gången.
Tack så länge. Du får komma tillbaka sen när vi ska titta lite framåt. Men nu tänkte jag överlämna ordet till Gunnar som får ge en fri kommentar. Du får sitta ner om du vill, för sen ska vi släppa upp Jonas. Varsågod, du får börja här.
Tack så mycket, och tack Ulrika. Gunnar Dilius heter jag, ordförande i Författarförbundet, författare och översättare också. Jag läste Ulrikas bok här för någon vecka sedan. Och det som slog mig när jag läste den, det var, jag funderade över ordets värde och hur man skapar kvalitet genom ord. Det tyckte jag var genomgående. Och så, eftersom jag kommer från Författarförbundet, och den här boken utspelar sig ju i journalistikens värld, och det är en journalistikhistoria, och det finns ju, författarna finns ju hela tiden, det finns ju kulturjournalistik och så, men det är ju nästan så för våra medlemmar att överallt där det finns skrivna ord så finns även våra medlemmar. Det är ju, i den här utvecklingen som pågår så är det också fler och fler av våra medlemmar som gör både och, som sysslar med journalistik och litteratur. Men om man kommer tillbaka till ordets värde så är det ju väldigt genomgående i den här boken att det är någonting som håller på att dräneras. Vad ordet är värt helt enkelt. Och hur man ska kunna ta betalt för det. Och det är precis samma sak. Alltså, det finns både fördelar och nackdelar med bokbranschen, men den är ju väldigt mycket långsammare. Så att i viss mån på gott och ont också mycket konservativare. Och vi författare har ju heller aldrig haft några anställningar att tala om sådär. Så att det finns ju mycket som förenar och det finns mycket som det finns skillnader också, men en viktig grej är ju att både författare och journalister är ju ofta idealister. Man kommer till journalistiken eller till litteraturen för att man har berörts av texter. Man har helt enkelt blivit berörd av det skrivna ordet. Så det finns ju där. Så det finns ett väldigt starkt emotionellt värde och känslomässigt värde. Och ett värde i allt det kreativa. Sen finns det ju även den andra biten som du är inne på med den här ekonomiska historien. Att det finns ju ett ekonomiskt värde. Och där brukar vi inom Författarförbundet tala om bokens dubbla värde. Att den är både en kulturbärare och samtidigt så är den en vara på en marknad. Och de här två bitarna gäller ju även stora delar av journalistiken. Att journalistiken är en kulturbärare, en demokratibärare, en bärande av yttrandefriheten. Men får man en slagsida på det här, vilket ju på väg att ske, eller som hela tiden sker nu också i den här snabba omvandlingen. Alltså, en annan sak som är väldigt lik med litteraturen och journalistiken är ju att på de stora förlagen och stora mediehusen så finns det ju en panik över att man hela tiden pytsar in pengar i det digitala, fast det är väldigt lite pengar som kommer tillbaka. Och det finns ju på samma sätt som du beskriver väldigt bra i din bok också, att det är ju faktiskt teknikföretagen idag, eller distributörerna, det är ju de som mer eller mindre har tjänat på den här krisen. Att det är de som dränerar väldigt mycket av en tidigare fungerande marknad till en fungerande marknad helt enkelt. Och så därför tror jag att man måste prata om just värde. Att, och där återigen till trögheten i litteraturbranschen, att vi har en kampanj nu som heter Ordet är fritt men inte gratis. Och det handlar just om att på alla olika sätt stå upp för att litteraturen är värd någonting. För det händer ju någonting. Alltså där kan man ju dra vissa paralleller till journalistiken. Att där har man ju gett bort väldigt mycket innehåll gratis, alltså digitalt, i tron att man på något sätt ska få tillbaka pengar. Men det har ju inte hänt. Så den erfarenheten vi kan dra är ju att se till att på alla sätt försöka hålla uppe värdet på litteraturen. Alltså, varför ska en digital bok kosta så himla mycket mindre? Alltså, man har ju någon sån känsla, det har jag också som konsument, att jag vill inte betala nästan ingenting. Alltså, för den här boken när den är digital, men jag kan betala väldigt mycket mer när den är fysisk helt enkelt. Och jag hittade en bok på ett antikvariat där det stod så här, det var en sån här Hedengrens bok där det stod liksom så här 379 kronor. Jag tror det var en ny Don DeLillo-roman. Och den där känslan av att så här, någon går in för kanske 10 år sedan och betalar 379 kronor för en ny roman. Alltså, vad litteraturen är värd eller vad journalistiken är värd, där tror jag verkligen att det finns mycket att göra. Ja, jag vet inte hur lång den här kommentaren ska bli. Jag kan prata vidare.
Inom bokbranschen, alltså vad händer, hur bevakar ni digitalisering och upphovspersonernas rättigheter? Hur hanterar ni det problemet idag? Och kopplat även till ersättningar och så.
Ja, det är en svår fråga för oss hela tiden. Alltså först måste man ju identifiera vad som händer med bokmarknaden. Där kan man ju se att alltså tar man de stora litterära redaktionerna, till exempel Bonniers, så har det ju också skett en förflyttning alltså från de litterära redaktionerna, att folk med litterär kunskap också var förlagschefer. Alltså att det var där makten fanns. Men den har ju glidit över mycket mer till marknadsföringen. Och, det är också så att man har helt enkelt man satsar mer pengar på enskilda titlar, och sen så vi gjorde en inkomstundersökning här om året som visar att den litterära medelklassen alltså mer eller mindre olika, till exempel typisk för 10 år sedan hade de varit typisk litterär medelklass liksom, ingen sån här storsäljare, ingen liten säljare, utan hon ska ha en ordentlig läsarstock också där. Och den litterära medelklassen hos våra medlemmar, som har varit en ganska stor andel, den är på väg att raderas ut helt enkelt. Att det blir en polarisering, att några få tjänar väldigt mycket mer, och det är vi glada för, men de allra flesta tjänar mindre. Och då finns det ju ganska många. Jag tror det är väldigt svårt att hitta en aktör som är ansvarig. Alltså man kan ta på alla de stora. Alltså, där är också samspelet med medierna, att om man tittar, Stefan Ingvarsson gjorde en undersökning, han kollade ju på liksom Babel, de stora tidningsredaktionerna, Lundströms bokradio, och under en typisk bokhöst så är det ju några få böcker som alla redaktioner uppmärksammar. Och så är det en hel drös, alltså det finns ju många förläggare tror jag som är frustrerade, som ger ut väldigt mycket bra böcker som aldrig någon läser på grund av just det här. Då. Så där tror jag medierna har rätt mycket att, en läxa att göra. Men sen är det ju också svårt att angripa vinstdrivande företag som inte går med vinst. Det är där problematiken kommer in.
Det sitter en frustrerad förläggare där, ja. Johan Hilton.
Jag kollade lite mot honom där. Ja.
Han kände igen sig. Du, en helt annan fråga, men som, om jag ska karikera en beskrivning från boken, så finns det när det gäller alltså neddragningen och utvecklingen, den negativa utvecklingen i resurser till kulturredaktioner och till kritik, alltså litteraturkritik. Jag menar, du som representant för då författarna, å ena sidan så säger de som försvarar det där att jo, men det här ger ju också ett utrymme för att vitalisera det, man kan släppa in pigga unga nya frilansare som får möjligheter att skriva, och det vitaliserar de lite förstockade, förstenade kulturredaktionerna eller litteraturkritikerna. Det är den ena bilden. Den andra bilden är ju att idag så går allting åt helvete därför att det inte är som det har varit tidigare. Stämmer båda bilderna eller är en av dem korrekt? Eller hur ser ni på det?
Nej, men jag tror att båda bilderna stämmer på sina sätt. Det som är, alltså om man tänker Författarförbundet, vi bildades i slutet av 1800-talet. Vår första ordförande var Heidenstam. Och vad en bok var för någonting då, vad en författare var för någonting, det är ju någonting som hela tiden förändras. Så att om man inte förhåller sig till det här, alltså hur nya författare vill publicera sig, var någonstans samtalen sker och sådär, så då tror jag att man blir obsolet. Men samtidigt så är vi ju väldigt måna om att hela tiden bevara dem. Alltså vi har ju byggt upp rättigheter här och strukturer, infrastruktur för litteraturen under väldigt många decennier som är på väg att, som är väldigt hårt angripna. Och där tror jag, det är ju någonting som vi försöker försvara hela tiden.
Jag kan säga att vi på Arenagruppen, vi har lyft upp Heidenstam till den digitala världen, för att vårt interna nätverk har Heidenstam som lösen, så att ni är, plus några andra figurer också. Tack så mycket, Gunnar.
Tack.
Du tack. Kan ge micken till Jonas, så får du ta över. Välkommen upp, Jonas.
Ja, tack. Ja, jag tar Gunnars plats här. Jag är lite kortare, men ni ser väl mig alla vägar där bak i alla fall. Det här är en jätteudda situation för mig, måste jag säga. Jag fick inbjudan att jag skulle komma och kommentera den här boken. Jag är ju ingen bokrecensent professionellt. Jonas Norling, jag är ordförande för Journalistförbundet. Jag är ju reporter i grunden. Så att jag har funderat lite kring vad jag ska göra här nu några minuter framåt. Men jag tror så här att... Jag har ju läst boken och jag har ju också medverkat i den. Jag har ju förmånen att få vara nästan ett helt kapitel i boken. Och det gör ju också en lite kanske ännu svårare att recensera någonting som man är då nästan del av, i alla fall till en tjugondel eller vad det nu är kapitelen är. Men jag har noterat att redan nu så är det ju en del kollegor, tyckare, som faktiskt har recenserat boken på ett eller annat sätt. Och det är flera av dem som har varit väldigt vassa och faktiskt till och med inte varit rätt missnöjda med boken. Och utan att, så att säga, värdera Buleberg i det fallet, kan jag bara konstatera, jag tror att det vi kan se framförallt, det finns en enorm förväntan på den här typen av böcker. Och jag kan känna lite när jag läst de här kollegornas olika typer av utlåtande. Jag kan känna igen lite vad jag själv kände när jag läste Flat Earth News första gången, Nick Davis-boken, som jag antar också ligger till grunden som en väldigt stark inspirationskälla. Att det är en fantastisk bok, och har ni inte läst den så gör det en otrolig bild av vart vi har tagit oss i det här skrået under ja, och sen är det ju naturligtvis den anglosaxiska världen har ju haft ett större moras än vad vi någonsin förhoppningsvis kommer drabbas utav. Men i alla fall, när man väl har läst den boken och fått en enorm läsupplevelse, absolut, så sitter man där och säger, men hur ska vi göra nu då? Så, för det finns inga svar i den boken. Och jag tror att många av dem som hade då förhoppningar att börja läsa den här boken och säkert rycktes med i berättelserna sen, så tar den slut så snabbt, din bok. Så. Och det är också en av förtjänsterna. Den är väldigt lättillgänglig, lättläst och man slukar den väldigt snabbt och man vill ha mer. Och lever man med kniven på strupen, man har en verksamhet som går på fälgarna, då tror jag att det är väldigt lätt att bli missnöjd med den här boken. Så, och det, så jag tror att man ska läsa in lite det i det hela. Den största brist som jag ser i boken, det är nog, och det märkte jag när jag själv läste då mina citat, när jag fick dem och skulle godkänna dem, att ja, just det, så där tyckte jag då, tänkte jag när jag läste dem. Så, ja, så. Men det kändes som att mycket av det vi hade pratat om då, som var på min agenda som jag hade så färskt i hjärnbarken, det var så, ja, men det var ju nästan ett halvår senare som då detta skulle, och då det händer så mycket i vår värld så snabbt, så det som hände för ett halvår sedan kändes verkligen som, ja, yesterday's news på många sätt och vis. Och jag kände som att, ja, men du borde skriva en ny bok om nu och nu hela tiden. Och det tror jag är dilemmat med just då, det vi är inne på liksom hela medieformatet, att den tryckta boken i en fråga som är så närvarande i vår vardag som journalistikens överlevnad, så är det nog så att den är daterad innan den snart tryckpressarna nu för tiden till viss del. Och nu kommer jag till den sista förtjänsten och kanske den största av allt i boken. Det är att du ägnar så stor tid åt att också sätta det i ett historiskt kontext. Du nämnde ju det lite själv här också, kring vårt ursprung. Och jag har ju också då i min roll som förbundsordförande tvingats fundera lite kring, och jag menar, även om inte Heidenstam som ordförande, så har jag ändå tvingats förstå lite vad som är grunderna även för vårt förbund en gång 1901 när vi bildades, och insett ur vilket proletariat journalisterna ändå började sin organisering. Så. Och jag tror lite här är det stora värdet med den här diskussionen, att vi är lite fram så här, vad kommer hända med det du kallar klickokratin, att vi söker oss hela in i gränslandet och vi ser en proletarisering igen utav mediearbetarna. Att vi behöver inte kanske alltid spekulera i vad det kommer leda till, för historien har en viss facit att visa upp. Vi vet vad den proletariseringen i slutet av 1800-talet, på 1900-talet, vad den betydde. Det skapade en starkare organiseringsbehov för journalister, men det skapade också ett behov för en framväxande medieetik. Och vi är ju i allra högsta grad på ett sluttande plan när det gäller medieetiken i Sverige. Och jag kan väl också se att den utmanas på många sätt och vis i många diskussioner för närvarande, och pressetiken är uppdaterad och om den ska ses över löpande, om den faktiskt är i allmänhetens tjänst eller om den är, ja, ni känner ju hela tiden kring diskussionen om PK-media och att vi döljer sanningen och alla de här bitarna. Så. Men någonstans så blir det ju som att cirkeln sluts. Den pressetik som vi lever med har ju uppstått utifrån en hets av att nå läsare, att nå en sensationshysteri som har skapat ett etiskt system som vi med näbbar och klor nu försöker försvara i en situation där vi verkar rulla tillbaks till en situation som är lite snarlikt början av 1900-talet igen. Och med aktörer som inte alls bryr sig om etik och moral, utan i första hand vill föra fram sina sanningar. Och den som kan sin historia vet att det är inget nytt. Det är tvärtom, de fanns även på Gutenbergs tid. Va? Så. Och det är kanske den diskussionen som vi återstår att se. Vad innebär det här för vår framtid? För det handlar inte bara om hur vi ska tjäna pengar, utan vi ska göra det och samtidigt behålla de kärnvärden som vi står för, nämligen vår etik som är våran, det är ju vår moraliska kompass. Och den diskussionen, den tror jag vi knappt har påbörjat. Vi har levt mycket villfarelsen, både vi i förbundet, alla delar, men också inom utgivarsidan, tron att om vi bara förklarar tillräckligt mycket hur pressetiken fungerar så kommer folk välja den. Men det är inte riktigt så det fungerar, och det här är egentligen den stora utmaningen för oss i branschen, att vi faktiskt måste acceptera att etiken i sig inte är, vi kan inte sälja den som man har en svanmärkning eller något liknande. Vi skulle vilja tro det. Men frågan är hur vi ändå kan bevara den så att vi inte slänger ut barnet med badvattnet. Den diskussionen tror jag är den viktigaste just nu. Jag tror jag bör sluta där.
Ulrika intervjuar ju eller samtalar med några brittiska journalister eller forskare kanske, där man inte bara lyfter fram den ekonomiska pressen på medierna som ett hot mot integritet och professionalism, utan också att det finns politiska påtryckningar, och BBC blev utsatta för påtryckningar i samband med kritiken mot Irakkriget och sånt där. Och då undrar jag, alltså, finns det fler hot än bara de rent ekonomiska? ekonomiska, om vi då lämnar Storbritannien och tittar på hur det är i Sverige. Och är det, jag menar, närheten exempelvis när det gäller lokala medier till makthavare, antingen det är politiker eller höga tjänstemän i kommuner och landsting eller näringslivsföreträdare. Ser du som representant för journalisterna en, att det finns problem även där? Ekonomin vet ju den är. Men är detta också ett växande problem, det andra?
Alltså, ja, jag skulle vilja säga att ett problem som jag tycker vi pratar lite för lite om, det är det faktum att, alltså, public service är ju, det är lite paradoxalt ur många perspektiv. Jag gjorde en sväng på SVT då för 10 år sedan. Då gick SVT ut och gjorde kraftiga nedskärningar. Man gjorde en stor förändring och man varslade, jag tror, 160 tjänster bara i Stockholm. Så. Nu så är ju SVT och Sveriges Radio skyddade verkstäder. Därför att vi har en lägre inflation än någonsin. Vilket innebär att den årliga uppräkningen faktiskt täcker oftast kostnadsökningar och sådana saker. Det är som natt och dag när det gäller då skillnaden mot en tid när public service var ekonomiskt ansatt. Och fler av medieföretagen fortfarande kunde tjäna hyfsat med pengar tack vare att de hade möjlighet att sätta höga prenumerantavgifter och en hyfsad prislista för annonser av olika slag. Nu ser vi en sits där de här kommersiella aktörerna, istället för att kanske fundera kring nya intäktsmodeller för att stå stadiga i sin egen integritet, börjar titta på, men vänta här, de får pengar från riksdagsbeslut och liknande. De pengarna vill vi ha. Vi får ju mer och mer en diskussion att medieägare i den privata sektorn börjar peka ut att vi borde också få public service-pengar, så vi har också ett public service-uppdrag. Och det är en jättefarlig diskussion, tror jag, för då får vi ännu fler medieägare som är beroende av politiska beslut. Istället för att, men grunden är, public service har en funktion och det är viktigt att man bibehåller dess integritet så som den är inskriven i grundvalen. Man kan inte blunda för att public service ändå styrs av politiska beslut. Och men att det ska vara så långt avstånd som möjligt ifrån vardagen. Men styrkan med den svenska fria pressen har ju varit att den har varit fri från politisk inblandning. Och börjar man göra sig beroende av den här typen av bidrag som ska vara permanenta, då är vi farligt ute, skulle jag säga.
Det, apropå det, det är en forskare du pratade med. Om jag kommer ihåg rätt så är det Thomas Udén, mitt universitetet, som ju verkar tro att det som kommer att överleva på en något sån här hög etisk nivå, det är public service. Och förhoppningsvis så rättar sig andra efter det. Men han är inte säker på det. Är det?
Jag tror inte det. Men jag tror att vi kommer se en väldigt tydlig polarisering i mediekonsumtionen. Där folk som har råd kommer fortfarande vara intresserade av att köpa. Och köpa för rätt mycket pengar. Riktigt bra journalistik som man litar på är fri från all yttre påverkan. Så vi kommer se ännu flera premiumprodukter. Men det kommer också innebära att journalistikens grundläggande uppdrag att bidra till den breda massans fortbildning. Så att faktiskt bidra till den information som många kan ta del av. Den kommer utmana stark. Och där är ju risken att på många ställen så kanske public service blir ett val. Som är det enda man kan göra. Men jag tror, där är vi ju inte. Ibland pratar vi väldigt mycket om nedmontering av det svenska medieföretagen. Men det finns i alla fall fortfarande oftast en privat aktör i de flesta svenska kommuner. Som faktiskt fortfarande har en bättre närvaro än de flesta public service-stationerna. Så att det är inte så, ibland kan man måla upp det som att det är tomt där ute. Så är det inte riktigt, men det ser mycket, mycket sämre ut än vad det gjorde för exempelvis 10-20 år sedan.
Tack Jonas. Nu kan vi väl komma upp ni också. Så ska vi. Jag har förberett en väldigt oväntad fråga här. Och det är till er alla. Nämligen vilka förväntningar, förhoppningar eller pessimistiska föraningar ni har när det gäller medieutredningen. Vem vill börja?
Ja, men jag hoppas då att på ett utvecklat stöd till även digitala publikationer så att man inte gör någon skillnad. Så att det är alltså ett kvalitetstänk kring vilka som ska få pressstöd. eller stöd, det kanske får heta något annat typ av stöd. Och sen så får man ju ta bort momsen. Och sen så hoppas jag på något slags stöd till kulturjournalistiken. Det har jag inte funderat på över hur det ska se ut. Men två genrer som jag identifierat som speciellt krisdrabbade, det är kulturjournalistiken och utrikesjournalistiken. Så att det skulle jag vilja se att man på något sätt kunde se till att stötta. Jag vet inte hur.
Ska jag ta, så lämnar jag över ordet till dig sen, Gunnar, får du mycket mer. Men jag kan, det, alltså, när det gäller medieutredningen så det man kan notera, det är ju att det verkar att de här samråden som medieutredningen har genomfört på tre olika ställen, om jag förstått det hela rätt, så har det gjort att utredaren Anette Novak har lagt fokus på en fråga som kanske kändes lite perifer inledningsvis, men att det verkar som att bredbandsutbyggnaden i Sverige kommer hamna högre upp på dagordningen vad man kunde tänka sig kanske i medieutredningens första ansatser till men det ryms absolut i direktiven, så det är inte fel att hamna där. Men, och det gör nog att jag skulle tro att vi skulle kunna se kanske en medieutredning som då pekar mer på de tekniska förutsättningar som krävs för att hela Sverige ska kunna ta del av en digital journalistik. Ja, det är väl jättebra i sig. Det kommer tyda på att man kommer föreslå infrastruktursatsningar och liknande för att få bygga ut den typen av teknik i de delar av Sverige där det inte finns. Ja, när vi pratar ju norr om Hälsingland så kan det ju hamna i radioskugga rätt snabbt fortfarande. Så det är svårt att tänka sig att vi ska gå in i en digital tidningsera i många delar av de här geografierna fortfarande. Så att visst kan det finnas många intressanta förslag att komma med, och där skulle ju naturligtvis infrastruktursatsningar kunna betyda väldigt mycket utan att det gör medieföretagen bidragsberoende i sig. Så, men jag är, när det gäller digitalmomsen som Ulrika är lite inne på, den kommer man ju inte röra i medieutredningen. Den kommer man bara, den har ju en Brysselstämpel på, så då blir den ju också tills... Men det är en sån sak som jag kan tycka vore självklart att man borde hantera på EU-nivå, för det finns inget land idag i EU som inte drabbas av att man har olika moms på tryckta medier och digitala medier. Det är en jättestor belastning för prissättningen av digitala produkter att man har en sån stor skillnad i prisnivåerna. Men jag tror medieutredningen, jag var väldigt... Alltså, När direktiven skrevs och utredningen tillsattes, jag var väldigt kritisk till att den överhuvudtaget tillsattes, därför jag var rädd att man skulle lägga ytterligare då utredningstid istället för förverkliga de saker som är viktiga. Och risken är väl att det, menar, vi ser en hållbar framtida finansiering för public service kvarstår ju att lösa fortfarande. Reklamskatten, som det finns ju riksdagsbeslut på att ta bort den sedan liksom 100 år tillbaka snart. Liksom. Det, är så, det finns massor med saker som skulle kunna påverka i vardagen, men som inte medieutredningen kommer verkligen betyda bu eller bä. Men det som jag tror kan vara intressant är att det faktiskt alla kan få upp hur digital konsumtion faktiskt fungerar. För det är fortfarande en viss okunskap i många delar av samhället.
Ja, jag har inte så jättemycket att tillägga. Författarförbundet är ju inte remissinstans, och det är ju en mediebranschutredning kan man säga. Den är ju inte upphovsrättlig. Precis, man vet aldrig riktigt, men än så länge verkar det inte så.
Men du kanske gillar Ulrikas förslag om stöd till kulturjournalistiken?
Ja, det var det jag tänkte komma in på. Alltså, kulturjournalistiken och kvalitetsdiskussionerna. Alltså vi jobbar ju mycket för de professionella kulturskaparna och författarna och verkligen hela tiden påpeka att det är ju, alltså, vi måste lägga mer och mer krut på att visa att det är skillnad på text och text, det är skillnad på böcker och böcker. Det är väldigt många fler som vill skriva böcker än vad som vill läsa dem nu för tiden. Och visa varför våra medlemmars böcker till exempel är mer värda att läsa än andras. Eller alltså, det är helt enkelt kvalitetsdiskussionen, att ta den på olika sätt. Och visa att det kostar pengar, det tar tid och det krävs kunskap. Och det tror jag inte man kan få nog av. Tack.
Men jag måste bara säga en sak om det där med utbyggnad av bredband. Det låter som ett väldigt miljöpartistiskt, liksom, ja, en miljöpartistisk reflex.
Fast ska jag säga, det är en väldigt aktiv lobbyinsats från Mittmedia faktiskt. Det är de som vill ha det här.
Men alltså, jag tycker det i sig är bra, men jag tycker man kommer tillbaka till det där. Att ja, det är ju jättebra att det finns ett sätt att... att se till att alla det är en otroligt viktig demokratifråga att alla människor i Sverige har tillgång och kan även då, om de väljer det, konsumera digitala tidningar. Det är inte säkert att de väljer det, men det gör ju liksom absolut ingenting för liksom, att garantera någon slags innehåll, eller det gör ju liksom ingenting åt tidningskrisen. Det har ju inte knappt ens med det att göra. Det är i sig en viktig demokratifråga, men jag tycker inte det hänger ihop med eller presskrisen.
Jag skulle säga att det gör det på sätt och vis, om jag får gå lite polemik här. Därför att om man tittar på hushållens medieutgifter 20-30 år tillbaka i tiden, så betalar de ungefär lika mycket nu som man gjorde i början på 80-talet i reda pengar, om man då inte tar hänsyn till inflationen. Men nu så betalar man 75% av utgifterna till två aktörer som inte fanns då, det vill säga bredbandsbolagen och mobilbolagen. Så. Och då kan man säga att de 25% som är kvar betalar man för det som man betalade 100% förut till. Så att visst har en viss betydelse att hushållen numera betalar inte för innehållet utan för själva som hur man får sakerna till sig. Ungefär som att man får, ja, jag betalar gärna 75% för tryckeriet och brevbäraren, och sen så kan ni väl ta lite grann till det ni delar ut också och finansiera med. Så tänkte man inte, utan det var ju ett sätt att nå ut med det som folk faktiskt ville betala för. Nu betalar man istället för distributionen på ett helt annat sätt. Och det här tycker jag, skulle man vara lite, och nu ska vi säga att medieutredningen kommer inte komma med sitt förslag förrän till våren 2016. Man kommer med någon sorts problempapper nu i oktober. Och det är väl där jag kan förutse att den här bredbandsutbyggnaden kommer komma lite högre än vad man kanske hade trott innan. Men ska man vara lite, tycker jag, progressiv och komma med vilda idéer, och det är väl vårt uppdrag att göra, som vi sa, det är väl att man tittar på om det finns ett behov på en bredbandsutbyggnad. Vi har en infrastruktur som många av de här då företagen som erbjuder rätt dyra tjänster för bredband och mobil tjänar pengar på, som samhället har investerat i. Betalar de några pengar till samhället? Borde de avgiftsfinansieras tydligare för att de kan tjäna vinster på infrastruktur som samhället? Ja, det tycker jag. Och vad ska man använda de vinsterna till? Jag tycker i det här läget att det bästa vore när vi har en kulturminister som säger att digitalmomsen ska sänkas till 6%. Att vinsterna, de avgifter som staten skulle kunna plocka in från de här företagen, neutraliserar momseffekten. Det är ju ett väldigt, väldigt enkelt sätt att ta pengar för de som tjänar utan att det överhuvudtaget drabbar statsbudgeten. Den typen av finansieringslösningar skulle jag gärna se att medieutredningen visade på. Det kommer inte ske.
Nej, det kommer inte ske. Det tycker jag också.
Men jag skriver väl igenom kolumn sen istället.
Jag ska bara säga en sak. Jag måste säga en sak om det här med distributören. Jag tycker det var så roligt i Savianos senaste bok. Han skriver om den mexikanska maffian. Så säger han att det är så märkligt att Colombia inte tjänar lika mycket pengar på produktionen av kokain längre som man gjorde förr. Det är Mexiko som tjänar alla pengarna på distributionen. Så i liksom postindustriella ekonomier så hamnar alla pengarna hos distributören eller distributörerna. Och så är det ju i det här fallet också. Det tycker jag är en intressant och tragisk parallell. Och sen vill jag säga en annan sak bara om det här med att man måste få in pengar på något annat sätt för att finansiera journalistik. Det var ju så i pressens barndom också att pengarna kom någon annanstans ifrån. Det var ju oftast så var det ju traktens sockerfabrikant eller gummibaron eller sådär som köpte en tidning eller bara en tryckpress för att starta en tidning. Och det var ju oftast då, du sa att dagspressen inte är politisk eller någonting sånt där. Men tvärtom,
inte beroende av politiska beslut. Nej. Men om det finns en politisk agenda, det är ju det vi gör ju absolut.
För det var ju oftast av exakt just politiska skäl som dagstidningarna startade. Och då hade man inte tanken att man skulle tjäna jättemycket pengar på dem från början. Så att de har kanske aldrig varit något superbra affärer.
Nej, men så är det. Men det man kan bara säga, en intressant detalj är ju att en av de som tjänar väldigt mycket pengar på vår behov av mobilabonnemang är ju Tele2 som ägs av MTG. Så, eller Kinnevik då. Och Och det innebär att om det fanns en publicistisk grund i det liknande brukspatronerna en gång på 1800-talet, så skulle man ju kunna flytta över de vinsterna i en publicistisk verksamhet. Det, men nu finns ju inte den publicistiska grundidén inom MTG. Så att, och då faller den. Men även inom en aktör som Schibsted, som ändå har publicistiska grundambitioner och drivs av en stiftelse som också har det på sin agenda, så använder de ju inte heller vinsten inom blocket exempelvis för finansierande publicistiska verksamheten, utan varje enhet ska bära sig själv. Och det är ju liksom det är ett tecken på när ekonomiska grundlagar har klivit in och omformulerat hela den journalistiska finansieringskartan. Och det kan vi tycka vad vi vill om, men det så ser kartan ut just nu.
Men det här tycker jag är viktigt.
Nu ska jag ge mig in till Gunnar.
Nej. Nu tänkte jag ställa flytta diskussionen en liten bit. Därför att om vi blickar framåt och så tittar lär vi oss lite grann om historien. Så när vi införde pressstödet då 71 eller 72, så var det ju egentligen för att rädda andra tidningarna som hade problem. Och då fick vi ju en, och det lyckades man ju, men det innebar ju också ett konserverande av en tidningsstruktur som man hade, som kanske hade blivit lite obsolet. Och idag har vi en situation där första tidningarna i de flesta fallen äger andra tidningarna. Och det jag bara tänker på, det är, om man nu riktar eventuellt statligt stöd till mediebranschen till så att säga, distribution, oavsett om det är utbärning av tidningar eller tryck av dem, eller till, ja, kanske inte bredband, men alltså till de tekniska delarna, riskerar man inte då också att låsa in det här på något sätt så att det blir otidsenligt och att vi fortfarande får problem för journalistiken och de redaktionella resurserna? Borde man inte inrikta ett framtida samhälleligt stöd för att värna just det redaktionella arbetet?
Ja, jag tycker att det borde vara att pressstödet borde kanske vara mer kopplat till redaktionellt arbete och satsningar eller genrer. I Danmark då så finns det någon del av pressstödet som är kopplat till kulturjournalistiken, om vi ska tjata om den här. Men då är det så att då måste man ha kulturjournalistik, man måste ha liksom litteraturkritik på en viss nivå för att få en del av det där pressstödet. I Sverige så hittills har jag upplevt att alla såna här kvalitetsdiskussioner eller kopplat till innehåll så direkt är inte populärt. Och jag vet inte vad det har med att göra, men det är någonting med att vem ska bestämma vad som är bra, eller vem ska bestämma vad som är samhällsnyttig verksamhet eller demokratiskt viktig verksamhet. Och det är en diskussion som vi i alla fall var väldigt intresserad av på 70-talet kanske. Då var jag nästan inte med. Men alltså, det var mer diskussioner om det då. Men man kan säga de senaste 10 åren har det inte funnits ett jättestort intresse att diskutera det öppet.
Vi la ju från Journalistförbundets sida ett helt annat förslag till stöd när pressstödsutredningen, den som då verkade för några år sedan här. Och vi tog just inspiration från det danska arbetet och föreslog ett redaktionellt produktionsstöd rakt av, som vem som helst som bedriver nyhetsverksamhet kan söka, och som var kopplat till budget. Den budget du hade för redaktionella kostnader avgjorde hur stort bidrag du skulle kunna få. Gjorde du överskott i verksamheten så blev det avdrag, och gjorde du tillräckligt stora överskott så då fick du inget bidrag alls. Men det som vi också lade till, som inte finns idag, det är att det enda som kunde, de som kunde då komma i fråga till att få ett sånt här bidrag också skulle ställa upp de etiska regelverk som faktiskt gäller i branschen. Så ser det ju inte ut idag. Men vi kan bara konstatera att det förslaget det tog inte pressstödsutredningen särskilt stort. De brydde sig inte så mycket om det. Men det hade nog gjort en större nytta idag, det stödet, än det befintliga. För det hade kunnat få träff på många mycket bredare verksamheter än de som får stöd idag.
Jag tycker också det vore intressant med stödformer som minskar polarisering inom skrået, för det är någonting som blir tydligt när man läser Ulrikas bok också, så är det ju att det är ju en otrolig polarisering inom journalistyrket, alltså det här med A och B-lag och så vidare, och det märker man av inom författarvärlden också. Jag tänkte säga där om distributörer och så där. Vi har ju också våran sockerbaron eller knarkdealer inom förlagsvärlden som är, eller författarvärlden, bokbranschen, som är Amazon. Och där har ju de är en distributör som har fått i princip all makt. Och det som har hänt där är ju att man också har polariserat författarkollektivet genom att det blir väldigt stora debatter i USA, där å ena sidan har man de förlagsutgivna författarna och å andra sidan har man de egenutgivande författarna som älskar Amazon. och de förlagsutgivna författarna som är vana vid att kunna tjäna någorlunda och sådär, som hatar Amazon helt enkelt. Och där tror jag att det är inte en slump att du har bjudit in två stycken fackpampar här idag.
det är Boa, han är själv fackpamp.
Ja, precis. Jag tror att det är en del av lösningen att om vi inte lyckas inom våra förbund att hålla ihop våra skrån helt enkelt, då har vi väldigt svårt. Och där är ju enorma utmaningar som inte har funnits tidigare, att det ser väldigt, väldigt olika ut, att det kanske är A och B-lag eller helt olika sorters verksamheter som man på något sätt måste hitta en gemensam nämnare för.
Nu klockan börjar närma sig 6, så jag tänkte vi skulle ta och släppa in några frågor. Det finns två krav på de här frågorna från er, och det är dels att man pratar i micken, för att vi kommer att göra någon form av podd av detta, och det andra är att frågorna är liksom klickbara, det vill säga de är väldigt, väldigt korta och kärnfulla och inte långa utläggningar. Och presentera er gärna, Ellis.
Joel Svåne, jag tänker på tre projekt på senare tid, vad ni anser om dem som har finansierats på olika sätt. Glenn Greenwald hittar en stor finansiär, Johan Ehrenberg och Dagens ETC som jag tycker är ett spännande projekt, och sen Martin Schiebe och Blank Spot-projektet. Hur kommer de in i denna diskussion?
Ja, jag skriver ju om till exempel Blank Spot i den här crowdfunding projektet, och det tycker jag är jättespännande. Jag tror att det blir mer sånt i framtiden. Sen är ju inte det, om man tittar på hur det ser ut ekonomiskt, så är ju inte det som kommer rädda dagstidningsjournalistik. Jag menar, de lyckas få in 1 miljon, vilket gör att de kan arbeta kanske i bästa fall under 1 år, och sen så får man se. Så att det är ju på något sätt fortfarande, och då det är nästan då så att det blir liksom lite på amatörbasis kan man ju säga, men det är ju fortfarande ett jättespännande projekt. ETC likadant. Vad var det tredje du sa? Ja, det vet jag inte.
Nej, men om jag börjar i den änden istället. Mm. Greenwald är ju, det finns ju många exempel på då att folk som har skaffat en del pengar, inte minst i IT-eran, har nu velat satsa dem i redaktionell verksamhet. Jeff Bezos som köper Post också och sådana saker. Ja. Så. Och det är väl den här, det blir lite mecenattanken, att man har lite pengar över, så då kan man gå in och köpa den här verksamheten som, ja, den är rätt billig nu. Så. Men man kan väl säga så att ja, men det är väl det vad ägarna i Fokus gör i Sverige. Så. Det är liksom mecenattanken och så. Nu får vi se om de orkar hålla liv i den då med sin chefredaktörsbytet här och sådana bitar. Men i grunden så är det ju det konceptet har ju funnits i alla tider också i olika former. När det gäller etc. och Blank Spot Project kunde jag säga att det är ju egentligen samma sak i grunden. Det är någon typ av crowdfunding där man då lyckas få folk att betala in innan de ens har sett produkten. Så. Och det är ju ett sätt att, jag menar, jag vet, Hammarby Handboll brukar alltid varje år sälja ut årskorten innan de ens är säkra på att de har ett lag, för att det är enda sättet att ha ett lag. Jag menar, det är liksom, det är så. Det finns många verksamheter där man lyckas sälja sina grejer i förväg, och det är ett sätt att hålla liv i ekonomin. Det som är intressant, och där måste man säga, Johan Ehrenberg är ju en fantastisk entreprenör som lyckas med detta gång på gång, och han går ju på en del nitar och ändå så reser han sig upp och igång igen. Det är ju berömvärt för många, och det är ju, ska man titta på historien så består ju svensk publicistik just utav den typen av envisa människor som aldrig ger sig och som har en bild av vad de vill. Så. Och Sverige vore väldigt mycket fattigare utan den typen av personer. Och jag måste också säga att gänget kring Blank Spot Project är fantastiskt duktiga, men en som man nämner väldigt sällan är ju Britt Stakston, som fick spin på hela Blank Spot Project, och vilken enorm apparat hon hade för att i minsta detalj avgöra när man skulle gå ut med Facebook-inlägg eller Twitter och, liksom, och att nu har folk fått löning, då ska vi vara stenhårda ut med proppar, för nu vill folk lämna lite pengar, för nu har de en krona över och sådana saker. Det fanns verkligen strategi bakom det där som är värt att, och vi i förbundet har varit väldigt intresserade att kanske kartlägga just det arbetet, för det finns många kollegor som skulle kunna dra nytta av det, för de behöver pengarna. De har idéerna, men de har inte kunskap om hur man får in pengarna. Så, och det är ett problem för svensk publicistik. Men det jag skulle vilja säga med denna långa utläggning på din fråga, Alice, det var att det man, jag fascineras av med Blank Spot Project, som är då är en av de givarna, det är ju att man också får inblick i arbetet med varje reportage. Och därmed också knyter an en för att nästa steg är ju att skapa mikrobetalningen. Att jag faktiskt skulle vilja skänka 50 spänn i veckan eller månaden eller vad man nu bestämmer sig för. Och det är för att jag vill veta lite mer om de här uppläggen hela tiden. De knyter ett behov och de har ringat in en grupp som är sugna på det här. Jag vill ha de här och jag vill veta vad Nils Resar åt på lunchen också. Inte bara vad han skriver sen och sådana bitar. Och det är smart. Det är smart. Och det, men på något sätt är det så att vi uppfinner hjulet igen. Det är så.
Och så är det ju med liksom den här crowdfundade filmer och sådär också. Då vill man vara med liksom, hur går det till liksom innan och hur går det till när man kastar skådespelarna och sådär. Ja, men det är väl en jättespännande form. Nej, jag ska inte säga något
bara kritiskt. Vi inte får produktplaceringarna i journalistiken som man har i filmen. Att Nils Resa sitter där med en Coca-Cola. Och liksom
det tror jag inte han vill. Hörrni, klockan närmar sig 6 och jag tycker att det är en ganska bra tidpunkt att avbryta det här och avsluta. Som sagt, var praktiskt så finns det här utanför någonting att dricka, något att knapra på. Sen är det så att här brukar vi alltid avsluta eller avtacka paneler på 2 sätt. Det första är att de får det är fördelen med att ha ett förlag inom Arenagruppen. Så får de en bok av oss och denna gång är det en utmärkt bok av Christian Lundberg som heter Yarden.
En av mina största läsupplevelser måste jag säga.
Ja, du har redan fått den, ja. Ja, då ska du få någon annan. Men alltså, om vi nu har pratat om en proletarisering inom mediebranschen så handlar det här en väldigt spännande personlig berättelse, men det handlar också om en annan proletariserad bransch, nämligen bemanningsbranschen, men den har många andra infallsvinklar. Väldigt bra bok. Och sen den andra avtackningsritualen vi har, det är att vi brukar faktiskt ge dem en applåd.